Hej och välkomna till Avanza-podden och avsnitt 167 där vi idag ska prata om vilka nya investeringsmöjligheter som öppnar sig efter att USA igår onsdag fick en ny president som svors in. Biden har ju redan lagt fram ett förslag på stimulanspaket. Det senaste kom i mellandagarna och nu vill han alltså få igenom ett nytt paket här i senaten som är dubbelt så stort som det som kom i mellandagarna. Så att det skapar ju helt klart investeringsmöjligheter. Det kommer fokusera väldigt mycket på konsumenter, framförallt att man ska ge direktbetalningar till hushåll och vilka bolag kan tänkas gynnas av det. Men det är inte det enda liksom pengaregnet han vill strössla med, utan han har ju även tagit fram en historiskt stor och massiv klimatplan på nästan 2000 miljarder dollar, och det finns ett antal sektorer som liksom nämns explicit i den här planen, och vi tänkte prata lite om vilka det är, och sen har vi även tagit fram ett gäng aktier som man skulle kunna tänka sig kanske gynnas av det här. Vi har inte gjort någon jätteanalys på aktierna, men vi kommer i alla fall rabbla en del namn inom alla sektorer.
Jajamensan, det här blir riktigt spännande. Det är ju USAs 46:e president då, som har svurits in igår. Ett stort jippo, jättekul att se. Det är liksom, man kunde ta på stämningen. Någonstans, han har ju inte heller väntat på de här executive orders så att kunna säga att nu ska det här och det här göras. Så att det fanns ju väldigt mycket att backa tillbaka, exempelvis till Parisavtalet. Finns ju ingenting att vänta på där. Vad han låg ju inte på latsidan. Vad har vi, vilka stora grejer har vi redan sett första dagen?
Ja, men jag tycker att han satte ju liksom prioriteringen ganska tydlig här när han direkt gjorde som han utlovade och ansökte om att återansluta USA till Parisavtalet. Och han har ju sagt att han vill att USA ska ta en ledarposition inom det här området. Det har de ju absolut inte gjort hittills, utan Trump har ju snarare liksom avreglerat allt på miljöområdet och gått ur Parisavtalet och så vidare. Men här var ju prioriteringslistan väldigt tydlig. Jag såg också att han hade avbrutit någon jättepipeline här mellan USA och Kanada som de håller på att bygga, där han hade gått in och stoppat den här oljepipelinen. Vi får väl se vad som händer där, men det är väl också ett tecken på vad han vill liksom satsa och prioritera. Sen så har det ju någon vaccinationsprogram, såg jag, hur man ska få igång vaccineringen på allvar i USA. Så att, en rivstart.
Jag såg också här tidigare att man i New York åtminstone vaccinerar 24/7. Det gör man inte här i Sverige. Min sambo kommer att få vaccinera sig väldigt, väldigt snart. Hon jobbar inom vården. Jag frågade ju naturligtvis om det var Moderna eller Pfizer-BioNTech. Det var ju Pfizer-BioNTechs vaccin som landade i Sverige 26 december där vi började vaccinera 27. Men man är ju lite nyfiken som aktiemänniska. Vad är det för...
Ja, men jag tror att man kommer inte få bestämma det, va? Utan det, man får det man får. Liksom. Undrar om man kommer få veta.
Ja, kanske om man tjatar lite grann. Nej, men, och jag har förstått, det här kan vara väldigt fel i och för sig, men jag har nog ändå förstått att det är lite grann upp till olika regioner vilket man kan tänkas få.
Jo, men de tar väl liksom alla leveranser de kan få just nu. Jag tror inte de tackar nej till Moderna för att ta Pfizer. Alltså, nu vill man väl bara ha så mycket som möjligt.
Nu vill man väl bara ha precis så mycket som möjligt. Och det här ska jag inte gå in på detaljmarker, och det här är jag är lekman. Men det här spike-proteinet som är när man går in och attackerar och ser till att det finns de här, vad heter de här som vi testar då, som man testar för coronavaccinet?
Antikropparna.
Antikropparna ska gå in och se till att de här viruset inte kan attackera celler. Men sen finns det ju de här T-cellerna i kroppen också. Nu är vi verkligen i tassemarker. Det är många lyssnare som kan det här bättre än oss. Men där finns det andra aktörer som nu går in när man ser att det sker vissa mutationer. Där man går in och istället hotar upp kroppens immunförsvar. Att när en cell redan är infekterad, att den kan gå och käka upp den här cellen lite grann. De har ju varit in på onkologi, alltså med cancerforskning, och att immunförsvaret ska hitta igen cancerceller, och de är ganska bra på att gömma sig, men att de ska kunna identifiera sig, aha, du är inte välkommen, och så käkar man upp dem. Och att man ska kunna göra på det här sättet även när det kommer till viruset, när viruset har attackerat och infekterat en cell i kroppen. Det är för att de vacciner vi ser nu, som jag har förstått det, då vill man se till att man inte kan attackera och koppla sig an på kroppens cell och smitta. Men har det redan gjorts, då ska man ha ett backup-försvar också som kan identifiera en smittad cell och eliminera den då helt enkelt. Så att det här pratade en vd för ett bolag på en amerikansk podd nu när jag var på väg till jobbet om att det här är ju en andra försvarslinje, för det kommer ju att ske mutationer, det har vi redan sett. Så att det man kan stänga den här utsvävningen med, det är ju att det är spännande nästan jämnt, och att du och jag är ju helt övertygade om att ja, vi är nyfikna på vad som kan tänkas komma ut från fjolåret i termer av ny teknologi och i termer av allt som kommer hända inom läkemedelsindustrin, och det ska vi grotta vidare i med någon bra gäst.
Ja, men det är precis. Jag tänkte säga, du får inte alls stänga den här utsvävningen, för jag tänker stänga den. Jag tänkte säga att det låter som att vi bör ha hit Ulf eller någon från Sea Worldwide kanske, som inte bara är förvaltare utan även läkare.
Japp.
Ja, vi får grotta vidare i det.
Börsen i Sverige upp 5,51%, steg 5,81 i fjol, så att vi har nästan stigit lika mycket som helårsavkastningen nu förra året. Vi vet att det svängde lite grann, men det har ändå lite mycket. Men det har liksom, det har pinnat på. Och nu har ju rapportsäsongen kommit igång. Avanza kom idag. Mm. Vissa tyckte att det var tråkigt att vi sänkte utdelningen. Det gjorde vi ju inte. Det här är också bara, det här ska vi bara kort fastna vid, för att det här är lite utbildande. I fjol så sa vi ju att av regulatoriska skäl så var vi tvungna att sänka utdelningsandelen 2021.
Men alltså andelen temporär av vinsten som vi delar ut.
Ja, men vinsten steg ganska kraftigt förra året. Så att om man sänker utdelningsandelen, alltså andelen av vinsten, så behöver inte det vara ett lika med tecken med att man sänker utdelningen. Och den trillade många på. Det är för om det är så att vinsten stiger kraftigt, så spelar det ingen roll om du sänker andelen lite grann från 79% som det var innan till 74 eller till 69. För du kommer fortfarande höja utdelningen med att vinsten har stigit kraftigt. Idag så sa vi att vi delar ut 85 öre, och då var det många som sa att de sänkte utdelningen. Vissa tidningar skrev kraftigt sänkt utdelning, så ändrades det snabbt. Men här sa vi att vi kommer att kunna dela ut ytterligare 2,95 kronor senare under året om Finansinspektionen tillåter. För här har man sagt till alla banker, det är det här som gäller, ni får rätta er i ledet, ni får inte dela ut för mycket. Om det lyfts från Finansinspektionen, det kommer det att göra till slut, då finns det en rejäl utdelningspotential, och den motsvarar en höjning från förra året med 65%. Så att det här är, och egentligen det är kanske knäppt att jag pratar just om Avanza, men jag tycker att det är ett skolboksexempel för hur man ska tänka.
Utdelningsandel och utdelning är två helt olika saker. Mm. Då fick vi det. Sen såg jag bara lite snabbt, jag har inte alls läst på speciellt mycket, men Sandvik lämnade ju rapport också, som väl kom in lite över förväntan vad jag förstod, och jag hörde bara en kort intervju med vd på Morgonekot, och de var ändå nöjda med kvartalet och menade att det hade skett en viss återhämtning, och sen var de ödmjuka inför att det ligger en liten eftersläpning, så det kan vara så att de inte riktigt har sett den här effekten av andra vågen ändå. Men min väldigt övergripande bild var i alla fall att det var hyfsat positivt, och även liksom tung industri har klarat det här coronakvartalet bra.
Ja, för där får man väl ändå säga att många har sagt att man har varit överraskade över hur bra svenska bolag faktiskt har klarat av att tackla det här. För vi släckte lampan i mars, det vet vi ju, det är ju passé nu då. Men här kan vi ju säga att vi har Martin Blomgren som tidigare jobbade på IR-sidan på Sandvik.
Mm.
Och tidigare har varit ute i svängen på Dagens Industri och sådär på ett antal olika bolag. Har ju börjat på Placera.
Ah, så det vet jag ju. Så.
Så vi kanske har skäl att prata lite verkstad och hur man ska tänka och sådär framåt.
Ja, vi kanske ska ta med honom i podden.
Mm.
Eller det ska vi.
Ja.
Han har ingen val.
Nej.
Välkommen till Avanza-podden.
Nej, men så väldigt roligt. Jag menar, jag har ju sagt det, och nu som sagt, rapportsäsongen har väl kickat igång. Och jag tror att man kan vara lite förlåtande om det är så att vi skulle få se lite svaghet i rapporterna. För det viktiga är ju vad bolagen säger, vad vd säger om framtidsutsikterna. För just det här med andra vågen lite i slutet av kvartalet, det vägs ju upp av utrullningen av coronavaccinet. Sen är ju x-faktorerna, det är ju en sämre, slöare och utrullning där kanske logistiken har mycket att önska och så där det blir liksom knasigt, eller att det blir någon form av mutationer eller någonting annat, bakslag, bieffekter eller vad det kan tänkas vara. Men nu håller vi tummarna.
Vi håller tummarna, det gör vi. Mm. Nu har vi surrat en hel del om det som vi inte ska prata om, men vi får väl återgå till Biden och hans inauguration igår. Såg du på den?
Jag såg lite grann på den.
Mm. Såg du Lady Gaga när hon sjöng nationalsången?
Ja, och jag såg också hur du kommenterade. Du får berätta själv, det var väldigt fint.
Ja, men det var ju riktigt powerful tycker jag. Om ni inte har sett något klipp från det så sök upp ett klipp, för att ja, men jag gillar ändå hur de kan vara så här. Jag gillar hur stolta amerikanare faktiskt kan vara över sitt land. Det har väl säkert vissa nackdelar, men det har lite många fördelar också. Och igår var ju en dag för demokrati och det var ju väldigt fint. Och jag såg faktiskt Lady Gaga 2009. Hon hade blivit bokad till Storsjöyran, festivalen i Östersund, ett år innan. Hon var helt okänd. Och sen var det året hon slog igenom sen. Jag vet inte om det var med Bad Romance eller vad heter den andra, jag kommer inte ihåg vad, Pokerface och de låtarna. Så hon var jättestor, eller hon hade hunnit bli väldigt stor när hon skulle till Östersund, men då var hon ju redan bokad och det hade tydligen varit jättedyrt för henne att liksom bryta kontraktet och inte komma. Så här kom en världsartist till lilla Östersund och Storsjöyran. Ja, så det tänkte man nog inte då när jag stod där, att hon skulle 12 år senare sjunga på presidentinstallationen.
Nej, och det kan man ju säga att det hinner hända väldigt mycket på 12 år, även på börsen. Verkligen. Backa bak 12 år och se vart vi står idag. 12 år är en väldigt lång tid. Det är ett bra exempel även utanför börsvärlden.
Ja, visst är det så. Men Biden då, han svårs in. Han har innan valet lade han ut sin plan. Den heter inte New Green Deal, men någonting liknande eller något åt det hållet. Men som innefattar ett gäng åtgärder och 2000 miljarder dollar på hur han vill göra USA klimatneutralt till 2050 och energisektorn fri från utsläpp till 2035. Och jag tror att fossil energi idag står för 63% av USAs energiproduktion, så att det krävs ju ganska stora investeringar för att lyckas med det här. Innan vi sätter igång också ska tilläggas att det inte alls är säkert att han kommer få igenom den här planen i senaten. Det är väl snarare ganska osäkert. Det finns ju ändå demokrater från liksom stater med ganska stor fossilindustri och så, som kanske inte kommer vara supersugna på att rösta igenom det här. Men politik är ju ge och ta, och man kan väl tänka sig att vissa delar kanske går igenom, vissa inte och så vidare. Det är i alla fall en tydlig ambitionsnivå. Men då tänkte vi att vi listar lite bolag inom de här olika sektorerna som Biden vill göra miljardinvesteringar i.
Ja, och där får man väl säga att de här listorna är verkligen inte uttömmande på något sätt. Så att se dem snarare som penseldrag och lite grann garnnystan, att börja nysta i och se att hitta till ett bolag, så kanske man hittar till en konkurrent och så får man gå vidare därifrån. Och jag uppmanar verkligen att de här bolagen, googla på dem följt av Investor Relations. Gå in och titta på antingen kvartalsrapporter eller årsredovisningar, men just när det kommer till amerikanska bolag, mera kanske av presentationer, om de har varit på någon small cap seminar, eller i USA så är det väldigt big megatech eller mega allt är mega där. Green Energy Conference, bla 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 bla. In och titta på den, för där får man ofta väldigt bra information för vart man ska börja nysta i vad det här bolaget är för någonting. Och jag tror vi pratade om det förra gången också, om vi har en grön bubbla eller inte. Jag tror nog aldrig, det är fel att säga, men att det är väldigt viktigt att göra sin hemläxa.
Superviktigt. Ett till tips på hur man kan läsa på mer om bolaget som jag brukar använda, det är att jag skriver bolagsnamnet följt av stock, om det är ett amerikanskt bolag, och sen klickar jag på nyheter där i Google, och då kan man se liksom, antingen hittar man lite analyser eller tidningsklipp eller rekar upp ner, ja, lite så också för att se vad, och då är det klart, man kanske inte ska gå på liksom Kalle Karlssons blogg eller Lars Larsson, alltså så, utan, men man kan väl se om det finns något från CNBC eller vad heter de här som du brukar...
CNBC älskar jag, men det finns CNBC och det är Market Watch och visst Wall Street Journal och Financial Times där det är bakom inlogg, men det finns väldigt många sidor och Fool,
Motley Fool tänkte jag på. De brukar ha en hel del gratis. Mm. Så att ja, det finns många sätt att göra hemläxan på. Men om vi börjar lite uppifrån och ner då. Grön energi, som sagt, fossil energiproduktionen ska vara fri från utsläpp till 2035. Det innebär att man vill investera i 500 miljoner nya solpaneler, 60 000 vindkraftverk bland annat. Vad har vi lite snabbt dragit fram för aktier inom det området?
Ja, men först så har vi First Solar som är ett bolag som är Enphase Energy, Solar Edge, René Sola, du kanske har lite portugisiska eller spanska anor.
Jo, men portugisiskt tror jag.
Portugisiskt. Och sen har vi Brookfield Renewable Partners. Så att ett gäng bolag, in och kika på dem. Och också in och kika på aktiegraferna. För många av de här har ju likt en rymdraket stigit rakt upp med flera hundratals procent. Det här såg vi under förra året att många solenergibolag steg 100, 150, 200, 250 procent. Och det är klart, marknaden är ju framåtblickande. Och vi har aldrig någonsin, vill jag påstå, varit så enade globalt kring en utmaning så som hållbarhetsutmaningen är, även med förnybar energi. Och då kan man bli lite rädd och fundera kring om racet har gått. Förmodligen inte långsiktigt. Det här pratade vi mycket om i förra avsnittet. Kortsiktigt, man ska vara lite försiktig när någonting blir väldigt håsat. Jag har ett Enphase Energy som vi pratar om här med solceller på taket men även laddinfrastruktur för elbilar i hemmet och sen så har de mjukvara för att kunna monitorera det här. De har stigit, nu ska vi se här, siffrorna var 569% year on year och 8,5 tusen% på tre år och de kom in i S&P 500 den 7 januari. Så det är heller inget småbolag vi pratar om utan det är faktiskt numera ett S&P 500-bolag. Men det här, alltså 8,5 tusen% på tre år, det är ganska mycket. Och det är det jag menar, att när det är för det hundratals procent vi har sett bara senaste året så måste man göra sin hemläxa. Och det är enklare sagt än gjort. Men det är därför, det sa vi i förra avsnittet också, det är därför vi är så jädrans intresserade av att hitta duktiga personer, typ som professorn från Chalmers som vi hörde hos EB-fonden en gång som berättade om varför solenergi var bättre än kolkraft rent ekonomiskt och varför det är så här, det spelar ingen roll vad man tycker, numbers and money talks. Och just för att få lära oss lite mer om det här, så vi kommer att ha det här som tema, du är hållbarhetsansvarig. Vi kommer att prata jättemycket om det här.
Ja, det kommer vi. Men jag tycker det är viktigt att påtala att vi kommer inte prata jättemycket om det här för att jag är hållbarhetsansvarig och vi ska göra någon green profile av podden, utan vi ska tala jättemycket om det här för att vi verkligen tror på det som bra investeringar över tid och generellt. Inte varje enskilt bolag och bla bla bla, ni vet vad jag kommer säga. Men det är ju lite liksom, så ni får inte tro att vi så här, ja, men nu ska vi bara prata om sånt som är fint att prata om, utan vi vill ju hjälpa er.
Ja, och grejerna, och det finns, och vi ska fortsätta såklart. Vi är ju duktiga på att sväva ut och ta sidospår. Men just de här klassiska gamla bolagen som vi ofta brukar ta som exempel, de kommer ju lite i skymundan nu. Men jag tänker mig att vi måste fortfarande adressera exempelvis textilindustrin, och vi måste fortfarande adressera PET-flaskor och att det är väldigt mycket virgin plastic som man pratar om, alltså ny plast. Även om vi återvinner så är det fortfarande mycket ny plast. Ett sjunkande oljepris har lett till att det är ganska billigt att tillverka ny plast och det sänker efterfrågan på återvunnen plast, och det är en utmaning. Det finns regulatorisk press från EU som säger att 90% av PET-flaskor ska pantas 2030. Det har vi inte glömt. Nej. Vi har heller inte glömt skadliga freoner i kylskåp och frysar runt om ner på kontinenten där man bara skjuter på det här och väntar. Det är ingenting att snacka om. Det ska ställas om. Så det, och waste management exempelvis med sopor. Kina inte köper sopor längre. Det här måste vi ta hand om. Så att det finns många områden, inte bara de här liksom rent gröna skotten. Nej. Utan mycket annat som också är jäkligt intressant i det här fallet. Men tillbaka till fokuset, till den röda tråden, så har vi ju sett rekordsiffror under förra året. Vi såg ett Norge som sålde mer elbilar än dieselbilar, bensinbilar och hybrider, det vill säga både fossila bränslen, förbränningsmotorer, men även hybriderna. Och i Sverige var det också rekordsiffror. Mm. Så det här är ju nästa steg på vår lista.
Det är nästa steg på vår lista, och där har ju Biden någonting som man kallar, nu ska vi se om jag kommer ihåg det, clean car plan. Okej, jag kommer inte riktigt ihåg det, men det var någonting sånt. Clean car fleet plan. Inget årtal utsatt till när han vill att bilflottan i USA ska vara fossilfri, men ambitionen finns, så får vi hoppas att de petar dit ett årtal. Allting blir bättre när det är mer konkret. Men i den här övergripande klimatplanen då, så vill han investera en halv miljon i nya laddstationer. Nej, investera i en halv miljon, 500 000 nya laddstationer. Och där har vi också ett gäng aktier. Nu börjar vi med ett svenskt bolag som kanske inte är det som kommer gynnas av just USAs satsning, men generellt. Garo, svenskt. Mm. Sen Zaptec, där måste vi nästan stanna till lite. Eller vi kan dra dem först. Garo, Zaptec, Switchback Energy och Blink Charging. Om vi ska dra igenom de här lite snabbt, vad har vi att säga?
Nej, men det vi har att säga, det är ju att samtliga de här bolagen är ju de som snarare säljer hackor och spadar till guldgrävarna än att vara elbilstillverkare själva. För där vet man ju inte vem som blir vinnaren långsiktigt. Nu har vi sett att General Motors som också går in med en elbilssatsning. Vi har sett ganska många komma med elbilssatsningar. Och vem som blir vinnaren i slutändan, jag vet inte. Jag förstår att många funderar kring Tesla här, och Tesla har gått väldigt bra. Tesla kommer förmodligen alltid att ha en del av marknaden. Men jag tror att det är ganska osannolikt att säga att ett bilmärke skulle ha hela marknaden. Så kommer det nog inte vara. Men tar man de här då tillverkarna som tillverkar laddstolpar, uppenbarligen som du säger en halv miljon laddstolpar.
Bara i USA.
Jag tror det var 200 000 i Europa, och det är väldigt många som ska till i Sverige. Det måste byggas. Så att sammantaget för de här Garo, och det har jag ju pratat om, vissa av våra kollegor som har Tesla-bilar, långt ifrån alla såklart, men och där får man väl, anledningen till varför jag nämner det är väl för att en annan podd sa att det står en och annan Tesla i garaget. Det är inte jättemånga, det är en väldigt marginell del, men där har jag förstått att Garo-laddarna är riktigt bra. Svenskt bolag, därav då. Mm. Zaptec, Merkur i Norge.
Noterades i oktober och har ju haft en helt sanslös aktieutveckling sedan dess.
Exakt.
Så jag vet inte. Ja, de ska väl också lämna rapport snart, gissar jag. Och då har de ju lite att leva upp till, kan man ju säga.
Ja, men så är det ju. Och tar vi USA Switchback Energy, det här är en SPAC, Special Purpose Acquisition Company, som har blivit en väldigt het trend. Ni vet den här påsen pengar som hittar ett bolag, ett byte, så nyper man det där, och sen så går det väldigt snabbt från att de förvärvar en verksamhet med den här påsen pengar till att det här bolaget noteras och tar bakvägen in på börsen, kan man väl säga. Sen har vi Blink Charging också, och det här är ju bara fyra bolag. Det finns förmodligen minst 10 gånger så många säkert. Men ta något av de här, börja googla, eller så söker du bara på EV charging stocks, EV för electric vehicles då, charging stocks, så kommer det ofta mycket förslag, och så börjar man läsa där, så att säga. Mm. Helt enkelt.
Mm. Det är två sektorer som vi ändå, eller områden som vi har pratat en hel del om, grön energi och elbilar.
Och sen får man väl säga att någon kommer också fundera på det här, varför nämner de inte ett ABB? Ja. Någonstans får man ju ta en gränsdragning, men det är ju klart att ett ABB förmodligen också har ett finger med i spelet när det kommer till den här värdekedjan. Och vi har en laddinfrastruktur som ska byggas. Vi har en elektrisk infrastruktur som måste finnas på plats. Jag menar, min gamla bostadsrättsförening byggdes 1946. Hur många eluttag tror du man har där då? De här med home appliances eller köksmaskiner och sånt där. Ja, men hur många hade man 1946?
Nej.
Och det ser man när man går in på en gammal bostad. Där det, liksom, det är klart att det har gjorts en del från Hedenhös till idag. Men vilken jäkla skillnad på nyproduktioner idag, där man anpassar och man vet
vad behoven är.
Ja, kontra då.
Mm. Så. Ja, ett ytterligare sånt exempel faktiskt på området. Mina föräldrar har en bostadsrätt i Åre som är en bostadsrättsförening då, som har en parkeringsplats och alla lägenheter har varsin parkering. Och i Åre, jag menar vinter, det kan bli kallt. Så att det finns en motorvärmare, uttag för motorvärmare vid alla platser. Men då har ju föreningen nu tvingats ta beslutet om att man får inte ladda sin elbil via det här uttaget. Eller laddhybrid är väl främst som står där. För att det är inte dimensionerat för det. Om alla gör det så liksom, då släcks hela huset ner. Ja, men jag är inte så haj på el. Men det där håller ju inte. Alltså det är ju varannan bil står ju och laddar via det där. Så det är ju bara en tidsfråga innan föreningen måste investera i liksom proper ordentliga laddstolpar. För att men har man en laddhybrid eller ännu i det här fallet ännu mer om man har en elbil så kommer man ju ladda den även om det står en liten lapp där att du får inte ladda din elbil här och det hyrs ju ut i lägenheter och sådär också, men det är också den bostadsrättsföreningen grundades bara för 5 år sedan eller någonting, 2015.
Ja, och det här är ju lite intressant. Min bostadsrättsförening jag bor i nu grundades också för 5 år sedan. Nu 2021 blir det 6 år sedan då. Vi äger inte våran parkering. Däremot så förstått jag att det finns en nyckel, ett tal man måste följa när det kommer till parkeringar. Och i vårt fall så har jag förstått att det är 0,8 parkeringar per bostad från kommunens håll. Alltså det är krav. Och jag tror att det kommer kunna, om det inte redan finns, så kommer det nog förmodligen ett krav också i termer av hur många platser man ska ha för laddstolpar för, som vi pratade om nyss. Laddbilar, elbilar växer ju. Men idag, lite allmänningens tragedi, det är en hel del hos oss också som står och laddar sina bilar, men det är ju inte vårt problem. Och de har höjt våra parkeringsplatser 100%, så jag tänker inte ringa och berätta för dem heller.
Nej, det kommer hända grejer på området, även i Sverige och Europa. Nästa sektor då på listan här som finns med på åtgärder som Biden vill investera i. Det är att energieffektivisera fastigheter. 4 miljoner bostäder i planen ska effektiviseras så att de får bästa energiklass. Och alla federala byggnader i hela USA och andra installationer de ska vara ledande i den här omställningen. Och det här är ett viktigt steg för att uppvärmning och nedkylning av byggnader det står för nästan 15% av världens koldioxidutsläpp. Fick jag lära mig när jag lyssnade på DI Hållbarhets-TV här om veckan och Ylva Häggström på Öhman Fonder sa det. Så att det är inte någonting som, det är ingen liten grej.
Nej, verkligen ingen liten grej. Och jag menar, här vet jag också, jag menar, fastigheter, ta bara du i lokalen vi jobbar nu, för ett antal år sedan det var sämre belysning, de blev varma, de kanske stod och lyste även om det inte var någon där, gud förbjudet, det kanske lyste på natten, till att numera är det mycket rörelsedetektorer, lamporna, de tänds helt enkelt om det är folk på plats, och att det är LED-lampor som drar mindre energi. Till, jag menar, uppvärmning med oljepannor i gamla bostadsrättsföreningar. Det här har jag erfarenhet av i min gamla förening då, med en gemensamhetsanläggning där det var ett stort rör med där värmen gick emellan ett antal huskroppar. Och det vi sa till slut att nej, det här går inte längre, nu drar vi in fjärrvärme. Och då var det en konsult som sa att herregud, alltså vet ni hur mycket ni har eldat för kråkarna? Det här är så dåligt dimensionerat. Och sen förstod vi ju att där mellan två fastighetskroppar, våran och en annan förening då, inför den här gemensamhetsanläggningen, värmehuset kan vi kalla det. Så där på marken, då låg aldrig snö kvar liksom.
Ah.
Och det här är ett jätteproblem, alltså dåliga lösningar hos bostadsrättsföreningar när det kommer till värmeenergi är en enorm utmaning globalt. Här finns det hur mycket som helst att göra. Så är det så att du är i fastighetsbranschen, du som lyssnar på det här, har du spaningar på vad som händer, gärna, och jag gillar ju lite grann åt det techiga hållet också, bolag, mjukvarulager, prenumerationsmodeller, man kan se hur mycket energi som fastigheten förbrukar, du får tips på optimering och allt det här för att kunna ha en mer smart energiförbrukning och sänka kostnader, inte elda för kråkor och allting. Kommentera det jättegärna i Facebookgruppen Avanza-podden. Det här är verkligen ett område som är oerhört spännande.
Mm. Superspännande. Och när jag ändå har liksom snott lite kunskap, Stilord Pride, från Ylva Häggström och Öman, förvaltare där alltså, så kan jag fortsätta på det spåret när vi ska nämna lite aktier inom den här sektorn, eller som kan gynnas av det här. Och då nämnde hon ett amerikanskt bolag, Trane Technologies. Och de utvecklar och tillverkar alltså värme- och ventilationsprodukter, alltså luftkonditionering och omvänd luftkonditionering, eller vad man ska säga. Och enligt Ylva Häggström på Öhman så är de väldigt duktiga på att effektivisera det här så att de minskar liksom koldioxidutsläppen i sina produkter så att det blir lägre än generellt, vilket då är en del för att få den här högsta energiklassen. Så att det var ett nytt bolag i mina öron som jag inte vet speciellt mycket mer om, men får väl luska lite. Om vi ska ta bolag i Sverige som kan gynnas av den här trenden inom Sverige och EU, så tänker jag på konsulter, teknikkonsulter som Afru och Railers. De är ju konsulter inom teknik och elektrifiering och framförallt energieffektivisering, vad jag har förstått, och är ofta involverade i den här typen av projekt. Så det kan ju vara liksom ett sätt att få lite indirekt exponering.
Ja, men exakt, spännande. Och nu försöker jag dra mig till minnes. Jag vet att någon pratade om Gränges för ett antal år sedan också. Nu vet inte jag hur de jobbar kring det här. Så man får väl in på deras hemsida och läsa på helt enkelt. Men det som var intressant där, det är ju att alla de här fläktarna, det är ju ventilation i byggnader, inte minst när du åker in i en biltunnel och ser de här som snurrar. För vad händer om det blir en olycka där och bilarna bara står och avgaserna släpps ut och de inte tar vägen någonstans, eller gud förbjuder att det utbryter en brand. Men i det här fallet så pratade man om Gränges, för att de är ju duktiga med valsade aluminiumprodukter och mycket värmeväxlar, och det krävs mer värmeväxlar i elbilar. Men ett annat område som det pratades lite grann om där, det är ju att fastigheter, fläktarna på taket, de är ju gjorda i järn, tunga. Mm. Och om man gör dem i aluminium istället så är de lättare, de drar mindre energi. Då kan du tänka dig att aggregera upp det där på ett antal miljoner fastigheter, så inser du vilken besparing det blir där också. Så att, där får man också in och läsa, håller de på med det här än? Och egentligen så borde jag inte ens ha nämnt det där bolaget.
För
nu vet jag inte ens om de håller på med det här, men de sa det då att det är ett spännande framtidsutsikter.
Men det är väl ett typexempel på att man ska göra sin hemläxa och ta reda på sen. Om man blir intresserad av det där så får man gräva vidare helt enkelt.
Exakt.
Det var ingen rek åt ändra håll, utan det var snarare något spännande att gräva i.
Exakt.
Mhm. Om vi går vidare då så kommer vi till något som jag tycker är superspännande, och det är koldioxidlagring, CCS-teknik. Vi har ett avsnitt på gång i podden. Vi har fått kontakt med en forskare på KTH som även är involverad i Stockholm Exergi, som ska komma hit och berätta om CCS-tekniken för oss. Och jag skrev verkligen, vi är newbies men vi är väldigt nyfikna och vill lära oss mer om det här spännande. Det är på gång. Vi får väl återkomma med när det avsnittet spelas in och sänds.
Men det är det som är bra, alltså, att vara en newbie men att också vara vetgirig. Det går inte att säga något annat än att kontera in det på framgångsfaktorkontot när det handlar om börsen. Att vara nyfiken, läsa på, förkovra sig, läsa och försöka förstå lite grann av det i alla fall.
Mm. Och där har ju Biden sagt att han vill fördubbla de federala investeringarna i CCS-teknik, alltså carbon capture and storage. Och målet är att det ska bli en allmän tillgänglig, kostnadseffektiv och snabb skalbar lösning. Och jag kommer ihåg när Patrik Lindqvist var här från Handelsbanken Hållbar Energi, då sa ju han att koldioxidlagring ska svara för 9% av nedgången i utsläpp som vi behöver göra om man liksom räknar på det. Så att det är en viktig teknik. Och då har vi också, då bad vi honom nämna, eller han nämnde några bolag inom sektorn. Återigen, det här är mer för att gräva vidare i. Och då var det norska Aker Carbon Capture, som många på Twitter har skrivit till mig om också. Sen nämnde ju Patrik också att det är spännande det här att man kan, det finns en del bränslecellsbolag som kan göra en omvänd resa. Liksom. De kan fånga in koldioxid. Hur ska man säga? De producerar vätgas och samtidigt fångar de in koldioxid. Och då nämnde han amerikanska Bloom Energy. Jag var inne och kikade snabbt på aktiekursen i båda de här fallen. Aker Carbon Capture och Bloom Energy var det ju som en rymdraket som du nyss beskrev det som. Så att där får man väl verkligen kolla upp lite noggrannare om man är intresserad. Tillägga ska också att jag läste en artikel nu om att Boris Johnson i England, premiärministern där, de var också på gång här och skulle satsa i forskning och utveckling av koldioxidlagring. Så det låter ju helt klart som någonting som är på tapeten i många länder.
Ja, och nu jag vill bara backa tillbaka till Gränges, för jag hatar att inte ha all information.
Att lämna lite lösa trådar sådär.
Ja, jag gillar ju inte det. Och jag var bara tvungen in här. Jag hittade nu Gränges årsredovisning från 2019 och då pratar de om HVAC. Och det är heating, ventilation och air condition som det står för då. HV och AC, heating, ventilation och air condition. Och då skriver de att strikta krav gynnar Gränges lösningar. Just det här med energieffektivitet i fastigheter som vi pratar om, att man då istället för stora tunga järnfläktar går över till aluminium, det sänker ju energiförbrukningen såklart. Nu finns det förmodligen väldigt många aktörer på det området, men jag ville på komma ihåg att man hade pratat om det här, och det är ju en del av deras verksamhet onekligen då. Så att nu försökte vi stänga den där tråden lite grann i alla fall.
Mm. Ja, men det tycker jag gjorde med den äran. Den andra järnvägsrevolutionen, i början av 1900-talet, då var ju järnvägsaktierna de dominerande på börsen, amerikanska börserna. Idag är det ju IT-bolagen, men då var det alltså det hetaste heta var järnvägsbolagen. Det är väl absolut inte det hetaste idag, utan har väl allmänt sett som ganska trötta bolag. Men kanske stabila utdelningsbolag sådär. Men på temat. Biden, som ju kallas för Amtrak Joe, eller har ett smeknamn, och det handlade ju om att han pendlade från Delaware till Washington under 30 år eller vad det var som senator. Han ville väl att hans pojkar skulle kunna bo kvar i Delaware när de var små. Och då Amtrak är ju tågbolaget eller som han åkte med. Det är väl de som trafikerar den sträckan, gissar jag. Hur som helst, han gillar järnvägar och tåg. Och han vill bygga ut och förbättra järnvägsnätet med fokus på både gods och passagerare. Och bland annat vill man att tiden mellan New York och Washington DC per tåg ska halveras och att snabbtåg ska förbinda kusterna i USA. Och det är ju en ganska ordentlig sträcka som ju kräver lite investeringar. När jag sådär direkt tänker på den här typen av bolag så kan jag inte låta bli att tänka på Skanska. Inte för att det är ett järnvägsbolag, men vi eller du har besökt Penn Station i New York, där Skanska var väl huvudentreprenören på det här superprojektet att bygga om den, renovera och effektivisera. Och de brukar ju allmänt nämnas som ett bolag som gynnas av infrastruktursatsningar i USA.
Ja, och Noja, du var ju på plats faktiskt.
Ja, jag var typ i hallen kan man säga. Sen hade jag ju kjol på mig och inte långbyxor, då fick man inte gå in.
Nej, och sen kan man väl säga att när Donald Trump blev vald president den 9 november 2016, redan då sa man ju att Skanska skulle gynnas väldigt kraftigt, och de hade ju 37% av topline eller 37% av omsättningen, försäljningen i USA. Sen är det ju lite mer politiskt komplext att få igenom projekt och det kanske man underskattar det lite grann. Å andra sidan så är vi ju kanske mer av i en annan situation idag, Johanna, där det finns ännu mer ökad press, skulle jag kunna tänka mig i alla fall.
Ja, vi ska komma in lite på det alldeles strax, men där vi pratade i början om det här stimulanspaket, nu började vi omvända ordning, men det finns ju ett mer akut stimulanspaket som ligger på bordet liksom nu eller inom ett par veckor som man vill få igenom i senaten. Och det handlar ju helt enkelt om stöd nu på grund av corona till hushåll. Det kommer ju även komma ytterligare, kan man tänka sig, med stora satsningar på infrastruktur. För alla i USA, oavsett politisk färg, är nog ganska ense om att man måste öppna plånboken. Sen exakt hur mycket, det är lite olika. Och exakt vad man ska satsa på finns det väl också lite olika politiska åsikter kring, men att man ska öppna plånboken och göra federala investeringar, det är man ganska ense om, och då är väl infrastruktur low hanging fruit helt enkelt.
Ja, och på tal om det där när du säger att det är ganska långt från kust till kust, så kan jag ju instämma i det, för jag var i USA 2015 på en investerarresa och då så besökte jag min lillebror i Los Angeles och sen hade vi med Unga Aktiesparare en investerarresa i New York och då passerade vi Warren Buffetts bolagsstämma då, 50-årsjubileumet i Omaha, Nebraska, dit ska vi. Det var liksom, det var målet mellan, och sen så fick man ju köra hela sträckan, jag tror att det var 500 mil eller sådär. Så det är ju ganska långt helt enkelt.
Ja, lite snabbt där, om vi ändå var på järnväg, om du inte hade något ytterligare att säga med infrastruktur eller så, så gjorde jag bara en liten koll på Placera, för jag tänkte att vår kära kollega Karl Lantz brukar skriva om utländska aktier på lite diverse olika teman. Och mycket riktigt hade han ju skrivit en text om järnvägsbolagen här från december 2019 var den ifrån. Och då listade han de 8 största järnvägsbolagen, varav 7 var nordamerikanska och många då amerikanska. Och han nämnde bland annat Union Pacific som grundades 1862 och är världens största noterade järnvägsaktie. Och som jag nämnde så har ju inte det här varit några bolag som liksom har gått som teknikbolagen eller liknande, eller energibolag, gröna energibolag för den delen heller, utan det är väl mer värdebolag som man brukar säga, och utdelningsbolag. Det här Union Pacific då hade ju höjt utdelningen varje år senaste 13 åren och även lite aktieåterköp och liknande. Men det var en lista med 8 olika bolag som säkerligen inte kommer bli några såna här kursraketer som växer 1000% på 10 år. Men, om man gillar den typen av bolag.
Ja, nej, men jag tycker att det här har varit väldigt intressant att spana in några bolag som är intressanta inom de här områdena. Och det är klart, tittar vi på de bolagen som har fått flest nya avancianer sedan årsskiftet, så är det också en väldigt, väldigt tydlig röd tråd där att det är inom omställningen, hållbarhet, grön energi och så. Sen ska vi ju också kanske nämna att om tittar vi på den genomsnittliga portföljen, så är det ju mycket vanliga large cap-bolag i Sverige. Vi har ju ett home bias såklart, men just de som har fått flest nya ägare från låga tal, att man ändå plockar in dem. Det är många som är intresserade av de här typen av bolag. Det märks väldigt tydligt.
Mm. Jag tror att det är Nio, Zaptec och Tesla som har fått flest nya ägare i år. Så att, En annan sektor som vi satsar på både här och där och även Biden, vätgas. Det har vi hört från många förvaltare prata om, att det är bränsleceller, vätgas, det är det som bör bli lösningen i liksom tung trafik, där det kanske är lite svårt att trycka in ett batteri som ska funka. Och då återgår jag till det här jag lyssnade på DI-TV och Ylva Häggström från Öhman. Då nämnde hon ett bolag som heter Ballard Power, också det amerikanskt, som de konstruerar, utvecklar, tillverkar och säljer vätgasbränsleceller. Och hon sa då att de fokuserar mycket på bussar och lastbilar, och det är väl där man kan tänka sig att tekniken kan användas mest. Så det är väl också en sektor att gräva vidare i för den intresserade. Jag har inget vätgasbolag eller bränslecellsbolag kanske man ska säga i aktieportföljen, och det har ju varit fel.
Nej, och det har inte jag heller. Och det, alltså, rent psykologiskt så är det ju lite svårt när vissa bolag drar så oerhört mycket och man känner att det har dragit jättemycket och marknaden är framåtblickande. Vissa av de här bolagen tjänar knappt pengar. Men om man är medveten ändå om att trenden är solklar och får man ett genombrott, alltså vinnaren kommer förmodligen att kunna ge en fantastisk värdeutveckling, men bara att kunna se de här, nu tittar jag i mobilen på ett bolag som heter Plug Power i USA. Vi pratar här om en uppgång på 305% på 3 månader, 77% i år då, 1300% på 1 år, 2500% på 3 år. Det är ju sådana siffror så att man håller ju nästan på att trilla av stolen. Men här vill jag då bara påpeka att vi har ju jättebra bolagsinformation numera om utländska bolag, för då säger vi i antingen på våran sajt eller i mobilappen då: Plug Power konstruerar, utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bränslecellsystem för elektriska lyftkransbilar och materialhanteringsutrustning. Bolaget erbjuder sina produkter globalt till detaljhandel, livsmedelsbutiker och institutionella matdistributionscentraler samt tillverkningsanläggningar. Det vill säga allt och ingenting. Företaget grundades 97 och har sitt huvudkontor i New York, USA. Och så är en länk till bolagets hemsida. Och vi har 5442 avansianer. Det här är ett bolag som man ofta pratar om i amerikansk media i dessa tider. Så att bolagen finns ju där ute såklart. Men jag vill lära mig mer, för ibland så får vi, jag ska inte säga kritik, men när man säger att ja, nu pratar ni mycket om elbilar och sådär, men vätgas då? Och jag kan väl bara ärligt säga att jag har för lite kött på benen, jag kan inte. Nej. Men vi får helt enkelt, återigen, vi sa här i början på att man måste göra sin hemläxa kring den här enorma omställningen som sker. Vätgas konterar vi in på den listan.
Det gör vi, absolut. Och med Plug Power är det personligen för mig så fruktansvärt irriterande. För jag skrev om dem, i april eller någonting kollade jag på fonderna som hade gått bäst i år eller så. Eller om det var teknikfonderna som har gått bäst. Nej, jag tror att det var fonderna. Ah, whatever. Då blogginlägg. Och då var det ett gäng fonder och så skrev jag om deras största bidragsgivare och vad de hade för innehav och hur mycket det hade gått. Och då var Plug Power där och jag tyckte, oj, det här låter ju intressant. Köpte jag det? Nej. Har jag haft det på span och köpt det senare? Nej. Är jag bitter nu? Ja.
Men jag har faktiskt köpt mitt första cybersecurity-bolag. Det är jag ändå lite nöjd med. Jag har ju pratat om det här så länge.
Ja, och ibland är du Norrlands sävlig.
Ganska ofta faktiskt. Och sitter där under korkeken och tittar på innehaven och lite sådär. Men jag, och det pratade vi om förra året också när det stökade till rejält på våren där, att aktiviteten för dig och mig ökade ganska dramatiskt. Och jag tror någonstans att den här sävligheten, att man kommer kunna göra lite mera affärer löpande i framtiden än i historien, just för att den naturliga volatiliteten när det svänger på marknaden, att men det skapar ju ändå lägen att kunna köpa på sig lite extra de bolagen man vill äga långsiktigt. Och det här gäller även 2021. Vi har ju sagt nu 33 av de senaste 37 åren, det inklusive då fram till från 84 till 2020, så har vi fått en korrektion i 33 av 37 år, alltså en nedgång på minst 10% från topp till botten under året. Det är ju ganska vardagsmat. Vi fick en korrektion under en vecka 99 när börsen steg 71% också. Så att försöka ha med sig dem och bestämma sig för de här bolagen om och när det skulle tänkas kunna komma en liten sättning.
Det är skönt att ha varit med om en sättning. Har erfarenhet om vet du hur man agerar?
Ja, förra året är ju ett skolboksexempel. Och man fick ju hela paketet. Det var ett finansiellt kinderägg. Man fick en 7,5% i uppgång. Man fick 33,81% ner. Man fick en rejäl återhämtning. Man fick en hel konjunkturcykel under förra året.
Ja, men fler gråa hår.
Och ett år äldre.
Ja, jag tror inte de har dykt upp ännu, men det är väl bara en tidsfråga. Ja, lite snabbt bara, som jag sa, det finns ett annat, det var ju mer om det stora gröna paketet som inte alls är säkert att det går igenom i senaten, framförallt inte i sin helhet, men kanske delar av det. Det här andra stimulanspaketet på 1 900 miljarder dollar bättre odds att gå igenom i senaten i och med att det är mer akut och det finns en ganska bred politisk enighet om att det måste göras något. Sen kanske det kommer bantas något, det får vi se. Men det är ju de här närmsta veckorna som man ska hålla ordning på det. Och där menar ju analytiker att det här kan gynna, om det går igenom så lär det kunna gynna typiska konsumentaktier. Och varför då? Jo, för att det är väldigt inriktat mot hushållen. Bidens paket innehåller bland annat stödcheckar på $1,400 per person för de flesta amerikaner. Alltså som att få en direktinsättning på 14 000 kronor då, om vi ska jämföra. Höjning av den federala minimilönen till $15 per timme, vilket skulle innebära en fördubbling av nuvarande minimilön som i över ett decennium har varit $7,25 per timme. Det kanske inte är... Den är ju säkert en svår fråga att få igenom, men anyway. Och sen $400 miljarder till att bekämpa coronapandemin. Och det ska bland annat gå till att sätta fart på vaccinleveranserna. Som sagt, detaljerna är inte satta, summa summarum inriktad mot hushållen.
Ja, och det man kan säga här också, det jag tror nu här, det är att det kanske... Nu ska man inte använda ordet aldrig, det ska man vara försiktig med, men det har blivit mer viktigt i närtid att hålla koll på regulatoriska förändringar, tror jag, för att hela den här omställningen mot hållbart, förnybart och allt vad det är, det finns ju en aspekt av det, och det är ju ekonomi helt enkelt. Alltså om det är billigare med solkraft, vindkraft etc. än kolkraft, och visst, jag förstår att hela energimixen inte kan bestå av solkraft, för solen lyser inte alltid eller vindkraften blåser inte alltid. Men ekonomi är ju en faktor. Men sen har vi ju regulatoriska krav som en annan faktor. Och det vi har sett nu med USA, Europa, Kina, det är ju enorma omställningar från politiskt håll. Så att någonstans måste man nog också fråga sig själv, och det här får vi kollektivt hjälpas åt att växa in i det här. Men hur man ska förhålla sig till de här skiftena, hur man håller sig informerad, hur man tänker, hur man tolkar. Du vet, jag kommer ihåg när vi pratade om taxonomin. Det kände ju jag, det sa jag i det avsnittet också. Det här kommer in från sidan på mig. Samtidigt som det är en enorm, det är som natt och dag.
Mm.
Vad gäller liksom förutsättningarna för investerare på börsen.
Så är det. Marie Baumgart som vi hade här från SCB som har varit med och arbetat fram taxonomin och suttit i EUs expertgrupp, hon sa ju att hon gärna kommer tillbaka och ger oss en update och en taxonomi 2.0. Så det kanske vi får kika på framöver.
Det tycker jag är bra. Jag gillar humankapital. Min hårddisk blir aldrig full.
Mm. Ett annat intressant, vi ska stänga ner här alldeles strax, men en annan intressant podd som vi har på gång, det är ju prata om liksom de råvaror som behövs för att utveckla batterier. Hela elektrifieringen och så, och batteritekniken kräver ju enormt mycket råvaror. Hur kan man utvinna dem på ett hållbart sätt? Och vad är det som efterfrågas? Så är det något nytt på gång? Och så vidare och så vidare. Och där har vi också kontakt med en person som ska komma hit och berätta mer om det.
Ja, och med de orden så kan vi säga att ni skulle bara ana hur mycket humankapitaltillväxt som vi kommer försöka generera under det här poddåret som vi precis har inlett. Med de orden, stort tack för att ni lyssnade på det här, och Johanna.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ta hand om er.
Hej.